Jag tror att det är en jätteviktig poäng som redan har kommit fram här idag i gudstjänsten. Det är precis det som Helena gjorde för en stund sedan. För det är exakt det jag kommer att predika och ingenting annat idag. Så ännu många ord till du hör komma ur min mun och ingenting annat fastnar. Så kom bara ihåg det Helena gjorde, så vet du vad predikan handlar om. För det är faktiskt så. Jag hittar inte bara på det, det är inte bara en pedagogisk poäng, utan det här är vad predikan handlar om. För det hon har gjort är att hon har lyssnat in i bön vad Gud sa till henne att hon skulle göra. Hon gick och så gjorde hon det. Och hon lydde det hon hörde och hon lämnade resultatet till Gud. Det är sällan man ser ett sånt vittnesbörd som Helena gjorde idag. Ofta vill vi ha täckning, du och jag, till 110% på att om jag gör så här, Gud, så vill jag veta att det når fram. Jag vill veta att resultatet blir synligt och tydligt. Jag vill veta att de som lyssnar på mig förstår och inte tycker att jag är knäpp eller konstig. Är ni med? Allt det jag kommer att säga idag handlar om de här sakerna, de här tre sakerna. Att lyssna, att lyda och lämna resultatet åt Gud. Det är de tre lärjungaskapets lagar som jag skickade ut på sms till er, fast jag inte skrev vilka lagar det var, men har ni fått dem synligt i Helenas vittnesbörd. Så allt det jag säger resten här, så du får göra som du vill lyssna vidare, eller om du tycker att då har jag fattat poängen och så går du ut och gör det. Det är helt okej. Kaffet tror jag kan serveras här ute om du skulle vilja gå och ta det nu. På ett sätt är jag ärlig, jag gör det lite roligt, men jag menar det också. Därför att om vi förstår vad lärjungaskap är och att det handlar om att lyssna till den som är vår mästare. Det handlar om att gå på det han säger och när vi gör det, lita på att han både har tolkningen, han har resultatet, han har hela grejen i sin hand. Så har vi förstått exakt vad det är att vara lärjunge. Något annat behöver man egentligen inte förstå. Vissa saker kommer att växa med tiden som lärjunge. Hur jag lär mig, hur Gud svarar på bön eller hur han talar till mig oftast och hur han talar till dig och på vilket sätt du ska tolka vissa bibelord och så vidare. Men huvudkärnan i att vara en lärjunge, det är att lyssna, det är att lyda och det är att gå och lämna resultatet till Gud utan att tro att jag måste ha 100% täckning för det som jag ska gå och göra. Vid ett tillfälle så kommer profeten Samuel till konung Saul, den första kungen i Israel. Jag tror att jag har predikat över den här texten tidigare, men det här är bara en del av predikan idag, den här texten. Jag har några andra texter också. Och Saul säger så här, eller kung, jag menar att profeten säger Samuel alltså till kung Saul, säger så här. Saul, du ska dra ut med ditt folk och din här och så ska ni krossa amalekiterna. Amalekiterna har hindrat Guds folk på resan genom Israel eller genom öknen till Israels land. De satte hinder i vägen för er. Och Gud har inte glömt det. Och nu vill han krossa folket genom din hand. Wow, säger Saul. Häftigt. Det ska jag göra. Han drar ut med hela sitt folk. Han slår amalekiterna. Det är bara det att han gör några justeringar som han tycker är bättre. Han lyssnar till folket. Han är lite rädd för vad folket tycker. Så han justerar en del saker. De fångar kung Agag levande istället för att ta död på honom. Istället för att slå ut alla djur och alla boskap och allting, så tar de bästa för att sen kunna offra dem till Herren. Tar ett tag och så kommer profeten Samuel tillbaka till platsen där Saul är. Och Saul, han blir glad att se profeten Samuel och säger: härligt, är du tillbaka, vad underbart. Jag har gjort det som du har sagt. Ja, så har du, säger Samuel. Vad är då för bräkanden jag hör bakom här? Ja, men det är ju de bästa djuren som jag tog hand om efter att jag slagit amalekiterna. Och Samuel avbryter honom rätt upp och ner i hans förklaring. Och säger: jag ska tala om för dig vad Gud sa till mig i natt. Ja visst, gör det, säger Samuel. Gud sa någonting. Han sa till dig: till mig att du skulle ha lyssnat på mig och att du skulle ha gjort som jag har sagt. Och du kanske är obetydlig i dina egna ögon, men du är en ledare för Israels stammar. Och det du gör har betydelse. Och varför lyssnade du inte på Herren och gjorde precis som han sa, utan gjorde på ditt eget sätt? Och Saul blir alldeles förstörd. Han tycker att det här liksom är att dra för stora växlar på det han har gjort. Jag gjorde som Herren sa. Sen tog jag med mig kungen levande och tänkte att vi kunde väl ha lite kul med honom här först. Och så kan vi liksom offra lite djur åt Herren. Det är väl inte fel? Det är fel, säger Samuel. Du gjorde inte som Herren sa. Och nu kommer Herren att ta kungadömet ifrån dig och ge det till någon annan som är bättre än du. Och du och jag kan tycka vad vi vill om en sån här text, att den är hård, att den är svår, att den är, ja, men slakta amalekiten och allt det här. Men lämna den frågan nu. Nu handlar det om lydnad. Och det är då Samuel säger till Saul: älskar Herren offer bättre än lydnad? Mer än lydnad? Nej. Herren vill ha lydnad, inte offer. Så säger han: trots är synd, precis som svartkonst är synd. Eller olydnad är synd, precis som annat. Och Samuel fokuserar plötsligt. Alltihopa handlar om att lydnad. Att Saul inte har lytt Guds tilltal och Guds ord. Det gör att han förlorar hela sitt kungadöme. Han ska inte längre vara kung. Och det här bränner till när man läser. Och det första jag vill säga, det är precis det att om jag inte lyssnar så spelar det ju ingen roll i slutändan. Det är fint att säga till någon att men jag hörde vad du sa. Ja, men lyssnar du? Ja, det vet jag inte, men jag hörde vad du sa. Att lyssna på någon, det är att faktiskt omsätta det man har hört sen i handling. Och Saul hade på något sätt lyssnat med sina öron, men inte fått ner det i hjärtat. Han hade inte lyssnat med hjärtat. Och det här fick enorma konsekvenser för honom och för folket. Han var ju kung, men inte så länge till. Så det är helt avgörande för den som säger: jag vill vara en Jesu efterföljare. Jag vill följa det han säger. Så måste jag vara en lyssnare. Jag måste vara villig att faktiskt ta in det som kommuniceras till mig från himmelens Gud. Och då handlar det inte om att jag kan återge det med mina ord bara. Det handlar om att hela min kropp återger det i handling. Det är att lyssna. Och bibelordet finns ju där på massa olika ställen. Jesus säger så här: mina får lyssnar till min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Att lyssna till Jesus är grunden i allt lärjungaskap. När Jesus kallar lärjungarna och säger följ mig, så finns det en anledning till att han säger de orden. Och det är ju att de ska följa. Vem är lärjunge? Jo, den som lyssnar och följer. Ingen annan. Inte den som kan säga: jo, men jag hörde vad han sa. Han sa följ mig. Ja, men har du gjort det då? Nej, men jag hörde vad han sa. Det är inte poängen. Poängen är ju, om jag börjar följa honom så är jag en lärjunge, en Jesu efterföljare. Och det här är så tydligt på många ställen i Bibelns ord. Att när Gud talar så är det alltid med ett mål att det ska ske någonting i våra liv. Att det får konsekvenser för oss. Att jag gör det han säger åt mig att göra. Och inte bara att jag kan säga att jag har hört det. När Paulus tackar i första Thessalonikerbrevet för att de har lyssnat, så säger han så här: därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord utan som vad det verkligen är, Guds ord som också visar sin kraft hos er troende. Och du har Jesaja ord där Jesaja påminner folket om att om ni lyssnar så har ni liv. Om vi lyssnar så har vi liv. Och det är därför det blir så allvarligt för oss någonstans, det här med ordets förkunnelse, med vittnesbördet som vi har sett och hört här idag. Allt det här handlar om min efterföljelse, din och min ärliga och uppriktiga efterföljelse till det vi hör. Varför sitter vi söndag efter söndag och liksom tar emot budskap i hörbar form? Jo, det är för att vi menar att det sätter oss i rörelse och gör mig till en som vill göra det jag hör. Jag blir en bättre efterföljare förhoppningsvis. Och så börjar jag gå och agera på det som jag hör. När Gud talar finns det alltid liv i det han säger. Och därför säger också Jesus i Lukas 8, var noga med hur ni lyssnar. Ty den som har, han ska få, säger han. Men den som inte har, från honom ska tas också det som han tror att han har. Var noga med hur ni lyssnar. Jag tolkar det lite som att han säger, om du lyssnar så har du en hel del och du kommer att få mer. Men lyssnar du inte så kommer det att tas ifrån dig också det som du tror att du har. Det är för att du inte lyssnar. Ganska tufft egentligen. Så är jag lyssnare och hör vad mästaren säger, så får jag mer att ta emot och att ge vidare till andra. Det är lyssnandet. Så lyssnar vi, så talar Gud, mina vänner. Hur ofta övar vi på det? Hur ofta gör vi det som... Nu tar jag Helena som ett exempel. Det låter som jag lyfter upp dig till. Förlåt om du känner det så. Jag menar inte så, men det är ändå fantastiskt. Vi har knappt kommunicerat med varandra inför den här söndagen. Vi är inte den perfekta gudstjänstgruppen där kommunikationen mellan pastorn och gruppen funkade perfekt inför den här söndagen. Och ändå ser den helige ande till att få fram poängen. Är ni med? Vi borde ha gjort det bättre. Jag skickade något sms häromdagen till fel personer. Det var inte ens Ting-Marie och Helena jag skickade. Så, ja, men det här handlar predikan om. Ja, men det ska den ringa till dig om. Jaha. Och så blev det ingenting. Och så kommer det ändå så tydligt till sin spets. För om vi är lyssnare, du och jag, och väljer att spetsa våra öron och höra, så kommer Gud att tala, och det gör han alltid till sitt folk. Så det finns egentligen inga lägen där Gud säger, ah, men jag vill inte tala någon mer nu. Vi kanske kan hitta bibelord där Gud tiger eller där han är tyst i sin kärlek till oss eller där han har en poäng med det. Men han har alltid någonting att komma med, någonting att säga till sitt folk. Så min fundering är, hur tränar jag på att lyssna? Hur lyssnar jag efter det Gud har att säga till dig, till mig, till våra liv, till oss? Hur ofta gör vi det? Hur sätter vi oss ner? Går vi promenad? Lyssnar du i vardagen efter vad Gud säger? Och går du på det? Eller blir det bara det där, jag hörde någonting men jag vet inte om jag vågar lyssna riktigt på det? Och det är en träning, jag vet. Jag vet ju själv vart jag är och hur mycket jag behöver träna i de här sakerna. Att våga gå när jag anar att Gud säger någonting. Och göra handling av det. Och sen överlåta resultatet till Gud. Det andra jag vill lyfta fram, det är ju just det. Dietrich Bonhoeffer, ni vet han som satt i koncentrationslägret och blev dödad. Tysk präst, dödad av nazisterna. Han lär ha sagt följande. En handling i lydnad är bättre än 100 predikningar. Jag tror att det är sant. Därför att lydnaden lyfter alltihopa det jag har hört till den nivå där det blir synligt och kännbart. Varför säger Jesus så här i Lukas 6? Titta hur han inleder det. Varför säger ni Herre, Herre när ni kallar på mig om ni ändå inte gör som jag säger? Det är ingen poäng. Det är ingen poäng att bedja och säga Herre, Herre, här är jag. Jag vill lyssna till dina ord. Ja, men om du inte gör något av det jag säger så spelar det ingen roll. Då kan han tala hur mycket som helst. Men Gud är intresserad av att tala in i våra liv. Och vad fortsätter han med att säga Jesus här? Han säger, den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem, vem är han lik? Jo, det ska jag visa er. Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över vräker sig vatten mot huset, men förmår inte rubba det, eftersom det är välbyggt. Men den som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor. Vad är grunden för det här huset? Ofta lyfter vi nu upp kanske att det är liksom att verkligen det är tro på Jesus. Det är att liksom ha en fast grund i Bibelns ord. Och det är sant, alla de sakerna. Men det Jesus säger här är att den som lyder, den har en fast grund som den står på. Är ni med? Den som lyder, den som hör och handlar är lik en man som bygger sitt hus på fast berggrund. Då tänker jag, hela trosbygget, hela projektet att vara församling, att vara Guds folk, handlar om att lyda, att ha sin grund klar. Petrus och Johannes visste det här väldigt tydligt. När Jesus hade lämnat lärjungarna, helige ande fyllde dem på pingstdagen. De går ut och predikar och vittnar och berättar och gör under och tecken. Och de blir tagna av stora rådet och ställda inför stora rådet. Och de blir förhörda och de försöker tysta Petrus och Johannes. Och då får de liksom ett ultimatum. Sluta och predika, annars så sätter vi er i fängelse. Och då svarar de helt enkelt utifrån sin egen upplevelse och övertygelse och tro. Vi kan inte tiga med det vi har sett och hört. Tänk efter själva, är det mer rätt att lyda er än att lyda Gud? Att lyda människor eller lyda Gud? Och så går de och så lyder de Gud. Och det leder till mer förföljelser och mer problem. Men det är så de måste göra. Och så följer de sin övertygelse. Och Petrus, han skriver senare i sitt brev till exempel. Då talar han till sina läsare och kallar dem för lydnadens barn. Lydnadens barn. För det var det att vara en lärjunge. Att tro på Jesus är att vara lydnadens barn. Det är en väldig poäng med lydnad i Bibeln. Har du tänkt på det? Det är en stor, stor, viktig poäng. Inte bara att vi säger att vi har hört, utan att vi faktiskt lyder det vi har hört. Paulus, vad gör han? Jo, han skriver till romarna till exempel. I Romarbrevet 1. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tron. Det är hans uppdrag. Att föra dem till lydnad i tron. Ser ni det? Inte att få dem att säga det eller att jag tror så eller jag tror så. Utan att komma till lydnad i tron. Och han säger i slutet av Romarbrevet följande. Er lydnad har dock blivit känd överallt, säger han om romarna. Intressant. Inte ert vittnesbörd om vad ni berättar. Det har hörts ut överallt. Utan er lydnad har märkts och hörts. Och så avslutar han dessutom alltihopa. Och så säger han att på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad. Alla folk till trons lydnad. Det var intressant att se att han börjar Romarbrevet och slutar Romarbrevet med lydnad. Det finns nästan inget viktigare när det gäller lärjungaskap, när det gäller tro, när det gäller att gå, än att lyda Jesus, det han säger. Och då blir det väldigt intressant när Jesus säger, om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Hur ska jag kunna vara kvar i hans kärlek om jag inte håller hans bud? Det är ju nästan villkorat. Om vi håller hans bud så är vi kvar i hans kärlek. Hur gör man det? Ja, här måste vi var och en gå till Bibelns ord såklart. Vi måste fundera över vad får det för konsekvenser i mitt liv. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att hedningarna ska föras till lydnad i ord och gärning. Genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag överallt spritt evangelium, säger Paulus. Han har gått och gjort och visat för att föra andra till lydnad. Och vad sa Samuel till Saul? Älskar Herren offer istället för lydnad? Nej, lydnad är bättre än offer. Vad får det för konsekvenser att jag hör, att du hör? Och då kommer vi till det som blir så tufft ofta för dig och mig i alla fall. När det gäller att få ihop det här. För okej att jag lyssnar och att jag lyder. Men tänk om det inte blir som jag tror att Gud har sagt. Tänk om ingen förstår mig när jag drar ner mameluckorna och jag har mina 14 års jeans på mig. Tänk om ingen fattar. Vad ska jag då göra, Gud? Har jag gjort bort mig då? Och då kommer den här viktiga insikten som finns överallt genom hela Bibeln. Att resultatet måste till syvende och sist hamna i Guds händer. För om han har sagt någonting och jag lyder, så är det upp till honom att genomföra det. Det är upp till han att se till att resultatet blir bra. Jag behöver inte täcka upp i det. Det är det som är tro. När Noah får uppdraget att bygga på arken så gör han det i 100 år. Jag hade gett upp efter 100 dagar. Då hade jag funderat på, vart ska vattnet komma ifrån, Gud? Ja, du ska låta det regna, men hur mycket då? Ja, lite jordens källor, men vadå, jag har en kallkälla här borta, men räcker den? Hur ska du lösa det här, Gud? Ska jag bygga på en ark? Men Gud såg till att floden kom när det var tid. Och då var arken byggd därför att Noa hade lyssnat och hade lytt det han hade hört. Eller ta Mose och folket. När de lämnar Egypten så hamnar de i en riktig knipa mellan Röda havet och öknen och faraos armé. Faraos som ångrar sig att han har släppt dem. Och tänker, jag ska minsann ta tillbaka dem hit som slavar. Och då står Mose där och kunde lika gärna ha gett upp och sagt, Gud, det här är ju löjligt. Du för ut oss i öknen för att ta död på oss. Nu ger jag upp, nu får du göra vad du vill. Och det är då Gud säger, nej, men jag har mer för er. Ta din stav och räck ut den över havet och klyv det, så ska jag vara med er. Och det är en lite hemsk poäng att det står att han ska klyva den. Men det är på Guds ord han gör det. Och han räcker ut staven, havet klyver sig och folket går, och ni vet vad som händer. Gud kommer med tro och med handlingskraft när det behövs. Om vi lyder det han säger. Elia, profeten, besegrar Baalsprofeterna, 450 stycken, får sätta livet till. Och segern borde vara total för Elia. Men han får ett dödshot över sitt liv. Han flyr, rädd, hals över huvud, kommer till en grotta. Gud säger åt honom, det är inte kört, Elia. Gå ut och ställ dig på klippan så ska jag komma till dig. Hade Elias suttit kvar i grottan hade inte blivit så bra. Han går ut och ställer sig på klippan. Och Gud kommer, ni vet, i den stilla susningen. Och det är det som är tro. För då plötsligt börjar Gud tala och så säger han, du är inte alls ensam med Elia, du tror det. Men det finns 7000 till som inte har böjt knä för Baal. Och du ska göra det här och du ska göra det här och så får en massa uppdrag att göra. Om han vågar stå på klippan och lyssna. Och vågar lyda. Petrus i Nya Testamentet. Ibland har vi hört den så många gånger så vi är totalt trött på det. När Jesus går på vattnet och Petrus frågar, får jag komma till dig? Ja, kom du, säger Jesus. Och så går han. Och han går på vattnet. Därför att Jesus står där ute. Det är ju upp till Jesus att lösa att ytspänningen håller Petrus. Det kan ju inte Petrus fixa. Men om Jesus har sagt att han ska komma, så då är det ju bara gå. Och så gör han det. Det är det som är tro. Och jag vet ju att ni, precis som jag, kämpar lika mycket med de här frågorna. Varför har jag då inte tillräckligt med tro alltid? Och ibland tänker jag att vi gör det för komplicerat. Vi tänker att vi måste ha hela resultatet i våra egna händer. Men det ligger inte där. Om jag har hört och vågar sätta ut foten och gå, så kommer Gud att fixa det. Om han har sagt det. Och det är där det börjar. Det är det som är tro. Det är inte att veta exakt hur det kommer att bli. Tron är att gå, sätta ut foten och göra det. Och sen får Gud göra resten. Något annat kan vi inte. Och det här är en jätteläxa för oss alltid. Vi tycker och tänker så otroligt mycket om tro, du och jag. Och det är väldigt enkelt att tycka och tänka om det ena med det andra. När Livets ord kom och trosförkunnelsen, så tyckte vi liksom, ja, men det är över, det är för mycket, det är hit, det är dit, och det är så fel där och det är fel där. Och så satt vi själva stilla och tysta. Och när någon ny rörelse kommer som säger någonting, så det tog det här, och så sitter vi stilla och tysta. Så är vi ju duktiga på att göra, du och jag. Så gör vi allihopa av oss. Ibland tänker jag, vi gör det för komplicerat. Tänk om vi lyssnade och så gick vi och gjorde det, Gud, som vi skulle ha multipla. Varför använder jag det ordet varenda söndag? Jag vet inte varför. Jag gjorde det förra söndagen, tror jag. Det var inget bra ord. Vi tar bort det. Vi ska ha massor med vittnesbörd här framme, liknande Helenas. Jag vet inte varför jag ska säga det här idag, men jag tror att det är någon här. Och så säger du det. Igelkott. Och så är det någon som måste höra det ordet. Därför att den personen behöver den hälsningen. Och vi kommer att få massor med saker att tacka Gud för. Därför att vi lyssnar och lyder. Och lämnar resultatet åt Gud. Och jag vill avsluta den här förkunnelsen med ytterligare en bibelberättelse som är så tydlig i det här. Och den är kung Josafat. Är hotad av moabiter och ammoniter i gamla testamentet, i andra krönikeboken kapitel 20. Och han blir så rädd och skräckslagen, Josafat, som är en konung efter Guds hjärta. Så han vänder sig till Gud och säger, Herre, vi vet inte längre vad vi ska göra. Det är en förskräcklig fiende vi har som kommer här mot oss. Och vi vet inte hur vi ska hantera det här. Vi har ingen aning om hur det kommer att gå. Men Herre, kan inte du slakta den här fienden? Kan inte du ta hand om det här? Du måste komma till vår hjälp. Vi vet inte vad vi ska göra. Och så står det. Så stod de där. Alla judéerna, kvinnor, familjer och barn. Inför Herrens ansikte. Och vet ni vad som händer när man gör det? Då kommer Gud och talar. När hans folk lyssnar, så talar Gud. Och så står det att anden kom över en som heter Jahaziel. Och Jahaziel börjar profetera. Och han säger, jag ska vara med er. Nu blir det lite med mina ord här, för jag orkar inte stå där och läsa, för då tappar jag er. För ni är trötta nu. Och så säger Herren, jag ska vara med er. Och det enda ni ska göra, säger han till dem, det är att ni imorgon ska gå ut i den och den dalen vid det och det berget. Och så ska ni ställa er där. Dra ut i striden och ställ er där. Och så säger Gud en mycket viktig sak. Men det är inte er sak att strida. Det ska jag göra. Men ni måste dra ut. Och så står att de överlägger lite grann, folket och kungen där med varandra. Och så inser de, ja, det är nog säkrast att vi sänder lovsångarna före oss. Och så gör de. Precis så som man skulle tänka idag i stridsstrategier, eller hur? Vi sänder de som sjunger före. Med pukor och gitarrer och Olof i spetsen där. Och så sjunger vi till Herrens ära. Då kommer fienden att ge vika. Och så gör man det. Och vad är det som händer? Gud kommer med segern. Och Josafat säger, om er tro på Gud består, så ska ni bestå, säger han i den här texten. Och poängen är uppenbar, tycker jag. Att om vi går till Gud ärligt och uppriktigt och lyssnar, så talar Gud alltid på något sätt. Inte alltid så att vi tycker att vi uppfattar precis varenda steg. Men jag tror att om vi är ärligt och lyssnar, så hör vi alltid Guds viskningar på något sätt. Och om vi hör vad han säger och går på det, så kommer Gud se till att striden och allt det som vi komma skall kommer att gå vägen. Därför att han har det i sitt eget hjärta. Och han har sänt oss att gå. Och det här är så viktigt för dig och mig att träna på. Om det är någonting som vi behöver som Guds folk idag i vårt land, så är det att våga lyssna och lyda det vi hör. För det är bara så Guds rike kommer. Det är bara så Guds rike kommer. Det är så Gud låter sin härlighet landa. När vi hör och lyder och går. För vi kan inte ta hand om det, om resultatet eller om på vilket sätt Guds härlighet ska komma. Hur han ska beröra de vänner jag har om jag går till dem med evangeliet. Det kan inte jag ta hand om, det kan inte du ta hand om. Men det vi kan, det är att gå övertygad om vad Gud har sagt. Och vi kan till och med gå fast vi känner lite tvivel. Det är helt okej. Jag vet inte om du kommer ihåg förra söndagens predikan när vi pratade om vittnesbördet. Och när de kom där till Jesus på berget innan han lämnar dem, far upp till himmelen igen, så stod det att de föll ner och tillbad, men några som var där tvivlade. Men Jesus talade i alla fall. Han talade till dem om vem som har makten, och det var han. Vem som kan göra det omöjliga, och det är Jesus. Så du som tvivlar, min vän, du får vara med i alla fall. Och tron kommer att växa när du går på det du hör. Tron kommer att växa hos dig och hos mig när vi går på det vi hör. Ska vi träna på det tillsammans? Kan vi inte göra det? Under det här året, vittnesbördets år. Träna på att berätta om det du känner att Gud säger till dig. Träna på att göra det. Och så kom tillbaka hit till gudstjänsten och ta över lite tid från predikant och annat. Och berätta om vad Gud gör när vi lyder. Det är en fantastisk utmaning. Vi tar den. Så gör vi det. Så kommer ni och säger i tid och otid: "Hörre pastor, nu var jag med om det här och du har sagt att vi ska berätta. Får jag göra det på söndag?" Jag lovar att du ska få tid. Underbart. Vi ber. Jesus, tack för att du utmanar mig i det här. Tack för att du utmanar oss, Jesus. Jag ber verkligen att det ska bli en riktig utmaning. Att vi ska lyssna så att du får tala in i våra liv. Att vi ska lyda och du får handla. Och så får vi lämna resultatet till dig, Herre. Jesus, lär oss att inte alltid ha full täckning för allt det som du säger. Utan att vi får lita på att du är långt mycket större än vad vi är. Du kan göra det här omöjliga som inte vi klarar av. Men på något sätt måste vi sätta ut foten. Vi måste gå ut i striden. Vi måste vara villiga att stå där och så får du göra din sak. Jesus, tack för den här gudstjänsten. Tack för att du uppmuntrar oss så tydligt. Tack för Helenas vittnesbörd, Herre. Jag ber att du ska tala till någon här som behövde det väldigt tydligt idag. Och tack för den belysningen av predikan, Herre. I Jesu namn.